Sveriges Radio.
För många så såg man det som ett otroligt svek. Folkets fiende.
Mitt ute i den irakiska öknen, drygt 20 mil öster om huvudstaden Bagdad, ligger FOB Hammer. En jättelik militärbas som tillhör den amerikanska armén. På området, inne i en av de sandfärgade barackerna, sitter en grupp soldater och arbetar vid sina datorer. En av dem är en liten tanig kille med crewcut och diskreta terminalglasögon. Han heter Bradley Manning och jobbar som analytiker i arméns underrättelsetjänst. Det här är Bradleys sista pass innan han går på 2 veckors ledighet. Medan de andra i teamet grejer med sitt passar Bradley på att rota fram en brännbar CD-skiva ur sin ryggsäck. På omslaget står det Lady Gaga skrivet med slarvig handstil. Han sätter in skivan i datorn och ser sig försiktigt om så att bordsgrannarna inte tittar. Sen sätter han fart. Inom loppet av bara några minuter har han raderat all gammal musik och ersatt den med flera hundra tungt krypterade mappar. Plötsligt strålar adrenalinet ända ut i fingerspetsarna. Av ren nervositet börjar han nynna med i sin favoritlåt. De andra i rummet har ingen aning. Men Bradley har precis bränt en skiva vars innehåll snart kommer få enorma världspolitiska konsekvenser.
Come on, fire.
Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Chelsea Manning. En kvinna som hyllats som aktivist för sina läckta dokument till WikiLeaks och som förebild för transpersoner.
I want everyone to know the real me. I am Chelsea Manning. I am a female.
Chelsea Manning has served a tough prison sentence.
Hon har också sett som en självupptagen narcissist och en förrädare som riskerat oskyldiga människors liv.
Hon har kanske alltid varit en person som lever väldigt nära någon form av gräns.
Chelsea Manning's lawyers say she's recovering after attempting to take her own life in an Alexandria, Virginia jail.
Jag som pratar heter Wendela Lundberg. Oklahoma City, 1987. Det är veckan innan julafton och hela stan är täckt av snö. Inne på sjukhusets förlossningsavdelning sitter 11-åriga Casey Manning. Hon håller om en liten krabat i citrongul sparkdräkt. Det är Bradley, hennes nyfödda lillebror. Bradley kommer senare bli Chelsea Manning och leva som kvinna. Men fram tills att vi kommer dit i historien så kallar vi Bradley för han. Stora syster Casey fyller år idag och hon kunde inte önskat sig en bättre present. Pappa Brian och mamma Sue sitter bredvid och ler stolt. Några dagar senare lämnar de sjukhuset i Oklahoma City och kör hem 6 mil norrut till det lilla samhället Crescent där de bor. Utifrån ser det här ut som startskottet för vilken vit amerikansk kärnfamilj som helst. Paret Manning har nu 2 rågblonda barn, Casey och Bradley. De bor i ett stort hus på landet med höns, hästar och en tomt på flera hektar. Nyfödde Bradley visar sig snart vara något annat än en vanlig lillebror.
Grannarna kallar honom för familjen Mannings lilla kolibri och det beror på att han är exceptionellt liten och väldigt, väldigt hyperaktiv.
Där är Petrides reporter Hatef Mosavian. Han har kartlagt vår huvudpersons liv och karriär till det här avsnittet.
Ja, men det är först när Bradley börjar i skolan på Crescent Elementary School som han inser att han kanske inte riktigt är som de andra killarna i klassen. Alltså förutom att han är väldigt kort så är han också totalt ointresserad av sport, vilket leder till att han blir så här mobbad och utfryst på skolgården. Långt senare när Bradley har blivit Chelsea så berättar hon om de här upplevelserna för bland annat amerikanska ABC.
I'm really struggling with gender. I was struggling as a teenager. You know, I'm like looking for my place in the world.
De ständiga påhoppen får Bradley att bli mer och mer inåtvänd. Men samtidigt är det en detalj som gör att han fortsätter hålla huvudet högt. Han är nämligen smartast i klassen. När lektionerna är slut för dagen hoppar Bradley på den gula skolbussen. Medan klasskamraterna viker pappersflygplan och kastar tuggummi på varann sitter Bradley och gör färdigt sina läxor. Väl hemma på landet får han göra lite som han vill innan det är läggdags. Så han cyklar runt med en grannpojke som bor några hundra meter nerför grusvägen. De cyklar förbi snåriga skogar, stora vetefält och jättelika oljetorn som vakar över Oklahomas plana landskap. Här trivs Bradley. Men det finns en plats där han verkar trivas ännu bättre. Framför familjens dator på ovanvåningen.
He was really into computers.
Yes.
He would create his own website. His first website I think he did when he was like 10 years old.
Det här är pappa Brian Manning i en intervju med PBS Frontline. Han berättar om hur Bradley tidigt började intressera sig för datorer.
He taught himself PowerPoint and at the yearly science fairs. He won, I think, 3 years running grand prize. You know, so he had a lot of fun with that.
Brian Manning är en barsk man med plufsiga kinder. Han har en bakgrund som underrättelseanalytiker i flottan. Nu jobbar han som IT-chef för en biluthyrningsfirma. Som förälder är Brian frånvarande. Han reser mycket i jobbet och Bradley känner knappt igen honom när han kommer hem. Men vid datorn hittar de något gemensamt. Bradley kan sitta klistrad i timmar framför skärmen. Han bygger stora, vältrafikerade städer i spelet SimCity. Och när han fyller 8 lär pappa Brian ut grunderna i programmering.
Ja, men här både börjar och slutar Brians bidrag som förälder kan man säga. Han lämnar helt över ansvaret till sin fru och stora syster Casey som nu är tonåring.
Men stora syster Casey ska strax flytta hemifrån för att börja på college. Och mamma Sue, hon har börjat dricka.
Alltså Sue är hemmafru och hon har kanske inte jättemycket att göra där hemma. Så drickandet blir ett sätt för henne att få dagen att gå. För när pappa Brian väl är hemma från sina långa affärsresor så är stämningen rätt spänd mellan honom och mamman. Det är bråk hela tiden. Och i takt med att hemmet blir en mer och mer otrygg plats börjar Bradley sitta allt oftare framför datorn. Och i spelet The Sims, där sitter han och skapar världar med mycket lyckligare familjer.
Under de kommande åren förvärras situationen. Och Bradleys syster, Casey, får flytta hem från college för att ta hand om familjen. Samtidigt har pappa Brian också börjat dricka. Ibland är han våldsam och ger Bradley fysiska bestraffningar med sitt läderskärp. En dag, hösten 99, kommer Brian hem och meddelar att han inte orkar mer. Han förklarar kallt att han har träffat någon annan och att han kommer flytta till Oklahoma City med henne. Samma kväll låser en stupfull mamma Sue in sig i badrummet och sväljer en hel näve med valiumtabletter. Det svartnar för ögonen. Sue vaknar upp på badrumsgolvet en stund senare och inser att hon fortfarande är vid liv. Hon måste in till akuten, och det fort. Brian är alldeles för full för att sitta bakom ratten, så stora syster Casey får köra. I baksätet sitter 11-årige Bradley med uppspärrade ögon. Hans uppdrag är att se till att hans mamma inte slutar andas.
Men mamma Sue magpumpas och klarar sig faktiskt ganska lindrigt undan. Läkarna ger henne ett dropp och gör olika psykologiska utvärderingar i en dryg vecka och sen skickar de hem henne.
Medan Sue återhämtar sig på sjukhuset passar pappa Brian på att flytta ut. Han lämnar misären för att påbörja sitt nya liv inne i stan. Men 11-årige Bradley verkar ändå ta det hela med ro.
Bradley was never visibly upset about it. If anything, he seemed relieved.
Det här är Jordan Davis som pratar i PBS Frontline. Han är Bradleys enda egentliga vän under den här tiden.
No, I always got the feeling that Bradley was scared of his dad. Like more scared than he should be. I think he was probably very controlling and wanted things a certain way.
Med pappa Brian ute ur huset börjar Bradley känna sig mer avslappnad. Han trivs bättre när han inte försöker vara en typisk kille. Han börjar testa nya frisyrer och vågar även ha på sig lite tajtare jeans. En dag när Bradley är hemma och spelar tv-spel hos sin kompis Jordan Davis samlar han mod och berättar något han aldrig berättat förut. Jordan i PBS igen.
He told me he was gay and I said, okay, well, you know, it's whatever floats your boat, man. And that was pretty much it.
Drygt ett år efter att Bradley kommer ut för Jordan Davis händer något som ska komma att förändra precis allt i grunden. CNN rapporterar.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
När Bradley och Jordan ses i skolan på morgonen den 11 september är de båda skakade och förvirrade. Precis som resten av världen kan killarna knappt ta in att det är sant. I realtid ser Bradley på när ett nytt USA tar form.
Det han ser hända är väl ett land som försöker svara och bearbeta det trauma som medborgarna upplever när man attackeras på egen mark, vilket man i princip inte har gjort sedan andra världskriget.
Det här är Björn af Kleen. Han är USA-korrespondent på Dagens Nyheter och intervjuat Manning vid flera tillfällen.
En del av traumabearbetningen är att man bygger upp sitt försvar väldigt mycket. Man minns ju själv de här uttalanden som George Bush gjorde, antingen är med oss eller emot oss.
Samtidigt som läget i USA känns mer och mer upptrissat har situationen hemma hos Bradley blivit allt jobbigare. Under en vanlig vecka dricker mamma Sue nästan 2-4 liter dunkar vodka på egen hand. Till slut går det inte längre. Sue bestämmer sig för att flytta. Hon tänker resa över Atlanten och åka hem till släkten i Wales. Och Bradley, han får helt enkelt hänga med.
Jo, men det här blir en slags nystart för Bradley. De flyttar till mammans hemstad, till en liten ort där med 12 000 invånare som heter Haverford West. Och där börjar Bradley gymnasiet och han är fortfarande väldigt duktig i skolan. Men de andra eleverna är ju på honom hela tiden. Det är väldigt mycket taskiga kommentarer om hans glasögon och hans längd och hans lite feminina sätt att prata.
I Wales ägnar mamma Sue inte särskilt mycket tid åt sin son eller en tanke på hemmet. Men det här ger Bradley samtidigt tid och möjlighet att utforska nya sidor av sig själv.
Men bland annat så har han börjat pröva tjejkläder i smyg och testa olika så här sorters läppstift när han är iväg och handlar. Han brukar gå runt där på stan med illröda läppar i några timmar, liksom mest för att se hur det känns. Och sen torkar han av det och går hem och lagar mat.
Samtidigt får Bradley något av ett politiskt uppvaknande. På kvällarna sitter han och läser på om medborgarrättsrörelsen och hbtq-frågor.
Alltså det är en rätt kaxig och konfliktsökande sida av honom som växer fram här. Och det kanske tydligaste exemplet på det är en av hans sista inlämningsuppgifter där i gymnasiet. Det är en uppsats i historia där Bradley liksom helt går ifrån vad uppgiften egentligen handlar om och istället börjar argumentera för att USA aldrig borde ha invaderat Irak i början av 2000-talet.
Oklahoma City, 2005. Bradley har precis tagit studenten och flyttat hem till USA igen. Eftersom mamma Sue väljer att stanna kvar i Wales får Bradley flytta in hos sin pappa och hans fru. Men Bradley och den nya stuvmamman har svårt för varann redan från dag ett. Hon är trött på att han inte skaffar sig ett ordentligt jobb och bara sitter framför datorn. Deras gräl pågår i flera månader tills den dag brister för Bradley. Hans stuvmamma hörs i ett inspelat larmsamtal.
Oklahoma City 911.
Yes, I need an officer here at my house, please. My husband's 18-year-old son is out of control and just threatened me with a knife.
Bradley har fått nog. Han orkar inte höra mer om hur oduglig han är.
because I have been telling him he needs to get a job and he won't get a job. He said he thinks he should just be able to take money from us.
Några minuter senare hörs ljudet av tjutande sirener på uppfarten. När polisen knackar på har Bradley lugnat ner sig och lagt undan kökskniven. Han får följa med till stationen och berätta vad som har hänt. Polisen har överseende och låter honom gå. Bara han lovar att inte göra det igen.
Den här knivincidenten är på många sätt startskottet för en väldigt vilsen tid i Bradleys liv. Han blir utslängd från sin pappas hus och börjar köra runt mellan olika hålor i Oklahoma. Han sover i baksätet på sin rostiga pickup. Han har liksom ingen plan, vet inte vart han ska bo eller vad han vill göra med sitt liv.
Efter att ha drivit runt på vägarna i flera månader så blev Bradley till slut kontaktad av sin faster Debbie i Maryland. Hon erbjuder honom ett eget rum och hjälper honom att komma på fötter igen. Bradley börjar läsa strökurser på stans college. Och så jobbar han extra som barista och butiksbiträde. Men Bradley är inte nöjd med sitt liv.
Alltså en stor anledning till varför han inte får det att riktigt lossna här tror jag är hans extrema självhat. Bradley hatar sig själv för att han är så mesig, för att han inte är som alla andra och framförallt för att han fortfarande prövar sin fasters kläder när hon är iväg trots att han gång på gång lovat sig själv att aldrig göra om det igen.
En dag, hösten 2007, ringer Bradley till sin faster Debbie. Han säger att han har något viktigt att berätta och frågar om de inte kan gå ut och äta middag ihop. De ses inne på Broadway Diner i stan på Tomac. Servitriserna bär ut i förkläden. Ur högtalarna strömmar amerikansk reklamradio. Bradley säger att han är tacksam att faste Debbie gett honom tak över huvudet. Men att han nu bestämt sig. Han ska flytta ut och bli militär.
Ja, men det här är Bradleys sätt att göra upp med självhatet kring sina mer feminina sidor kan man säga. Han kallar det för att han ska man up. Han trivs inte med vem han är och känner sig liksom misslyckad som inte bidrar med något konkret i samhället. Och senare när Bradley har blivit Chelsea så berättar hon om detta för bland annat ABC.
What made you feel the call to enlist in the military?
I would see on the television, on the evening news, you know, the surge in Iraq, you know, Iraq descending into chaos. You know, I felt like maybe I can do something, maybe I can make a difference.
Några dagar senare skriver den 19-årige Bradley in sig i receptionen på Rockwell Army Recruitment Center i Maryland. I formuläret som Bradley lämnar in ser man att han knappast är byggd som en klassisk soldat. Han är 1,57 lång och väger bara 48 kilo. På grund av sin storlek, men också för att han är ovanligt skicklig framför datorn, blir Bradley placerad i arméns underrättelsegrupp.
Alltså, läser man författaren Denver Nicks biografi om Bradley Manning så förstår man att han till en början i alla fall blev väldigt glad över att placeras hos just underrättelsetjänsten. Det är ju liksom något helt annat än att stå och sälja kaffe på Starbucks. Här får han ju låta hjärnan jobba på ett helt annat sätt.
Oktober 2009. Efter att ha genomfört 2 års grundläggande militärutbildning befinner sig Bradley nu i Irak på sitt livs första utlandsuppdrag. Bakom Bradleys rygg pratas det om att han är för känslig för att vara ute i fält. Men i Irak finns det ett akut behov av dataanalytiker. När Bradley kommer till Irak byter han profilbild på Facebook. Han står i ljusgrå kamouflagekläder framför sin barack och ler nervöst mot kameran. Redan från början får Bradley det tufft på militärbasen. Några av soldaterna har luskat fram att Bradley är gay. De pikar honom och tävlar om vem som kan få honom börja gråta först. Men mobbningen är inte Bradleys enda bekymmer.
Han verkar trivas förfärligt illa. Han arbetade på nätterna, han drack kopiösa mängder kaffe och rökte cigaretter och blev väldigt påverkad av vad han arbetade med. Att liksom gå igenom de här rapporterna över övergrepp och över trauma och våld och säkert också en känsla av onödighet och likgiltighet. Många av de här krigen som USA har fört i Mellanöstern i modern tid har liksom bara pågått.
Ju mer Bradley jobbar, desto sämre mår han. Det börjar nämligen bli allt svårare att inte tänka på innehållet i soldaternas rapporter.
Det som också påverkade honom var diskrepansen mellan vad han såg i de här rapporterna över krigets vardag på plats och den liksom officiella retorik som Pentagon, försvarsmakten i Washington eller Vita huset hade om att kriget liksom skulle gå bättre och var på väg till en brytpunkt.
Det är nu Bradley tankar ner 750 000 filer från arméns databas till en CD-skiva med texten Lady Gaga. Samtidigt som Bradley blir mer och mer förtvivlad över krigets förljugenhet är det något annat som tynger honom. Något långt personligare.
Ja, men ända sedan han var liten har ju Bradley skämts för sina mer, låt kalla det, feminina personlighetsdrag. Och så har han tänkt väldigt mycket på mansrollen och vad den kan innebära. Och först trodde han ju att de här obekväma känslorna skulle försvinna när han kom ut som gay. Men faktum är att de bara blev värre.
En dag, under ett av sina nattpass på militärbasen, letar Bradley fram kontaktuppgifter till en kvinna som jobbar som könsrådgivare hemma i USA. Och han undrar hur han ska gå tillväga.
I mejlet som han skickar till den här könsrådgivaren skriver Bradley att obekvämheten känns liksom som en kosmisk tandvärk som aldrig vill släppa. Den är där dag och natt och han skulle gärna vilja försöka göra någonting åt det och kanske korrigera sitt kön och bli kvinna.
Bradley har varit i Irak i 3 månader och lider av svår ångest. Men nu ska han flyga hem till USA på en 2 veckor lång permission. Med sig i väskan har han också Lady Gaga-skivan med filerna från arméns databas. Bradley får nästan svindel när han flyger över öknen med flera 100 gigabyte av krigshemligheter i bagaget. De lediga veckorna i USA blir inte alls som Bradley tänkt sig. De familjemedlemmar och vänner som han fortfarande har kontakt med är antingen bortresta eller upptagna med annat. När inte ens faste Debbie har tid att umgås får Bradley en idé. En förmiddag smyger han ut bakvägen från sin fasters hus i Potomac. Han är försiktig så att grannarna inte ser honom. Bradley går ner till tågstationen. Han bär rött läppstift och en blond peruk med hår som sträcker sig långt nedanför axlarna. Under sin svarta vinterrock har han på sig en välstruken damskjorta och nya åtsittande chinos. Under den 30 minuter långa tågfärden in till Washington hinner nervositeten släppa. Konduktören stämplar Bradleys biljett utan att säga något. Väl inne i Washington går Bradley runt på stan. Han beställer en kaffe på Starbucks. När hans cappuccino är klar ropar baristan. Bradley säger thank you och ler. På sidan av takeaway-muggen står namnet Brianna skrivet i tusch.
Den här lilla utflykten till Washington blir ju ledighetens höjdpunkt. Annars är det hela rätt mycket av ett antiklimax. När det kommer till de här hemlighetsstämplade filerna som han har med sig så han skickar ju runt det till olika redaktörer på bland annat Washington Post och New York Times men ingen nappar överhuvudtaget eller fattar riktigt vad det rör sig om.
Trots att ingen av de stora medierna visar intresse är Bradley övertygad. Omvärlden måste få veta sanningen om vad som egentligen pågår i Irak. Genom nätet har Bradley kommit i kontakt med ett gäng killar som hänger i kommentarsfälten på olika forum. Några av dem är hackers och arbetar med en nystartad sajt som kallas för WikiLeaks. Precis innan Bradley kliver på militärplanet tillbaka till Bagdad bestämmer han sig. Han skickar över en mapp med flera 1000 topphemliga filer till killarna och hälsar att han har en hel hårddisk full av liknande material. Inom bara några veckor är WikiLeaks ett namn på alla släppar.
Det var någonting nytt som hände när de här läckorna kom. Det här är någonting vi inte riktigt har varit med om förut.
Det här är Cecilia Sjövar. Hon är Washington-korrespondent på Sveriges Radio.
Det fanns ju flera dimensioner till de liksom skakande uppgifterna som kom, som gjorde det här så himla speciellt.
Våren 2010 fortsätter Bradley att förse WikiLeaks med mängder av krypterat material. Från sin barack på militärbasen för han över sammanlagt närmare 750 000 dokument till deras server.
Det är då en enorm mängd dokumenterade krigshändelser från Irak och Afghanistan, men också en kvarts miljon diplomatiska telegram som under 44 års tid har skickats mellan utrikesdepartementet i Washington och USAs ambassadörer runt om i världen.
Bland alla krigsloggar och hemliga diplomatiska telegram är det dock en grej som sticker ut lite extra.
Jag tror att det som har liksom definierat det här är ju förstås den här videon från en Apache-helikopter i Bagdad. Det som WikiLeaks döpte till collateral murder.
CBS rapporterar om videon.
The aerial assault plays out over 40 minutes with an Apache helicopter pilot, call sign Crazy Horse 18, repeatedly requesting permission to fire on a group of men he believes to be insurgents. Now it appears from the tape that at least some of those hit on the ground were unarmed.
Man blev ju otroligt påverkad av den. Det är ju stridspiloter då i den här helikoptern som liksom nästan som att de är med i ett tv-spel, skjuter på människor på marken som man får se genom det här lasersiktet då.
Come on, fire.
Senare kommer det fram att personerna som skjutits ihjäl i helikopterattacken är civila. Två av dem arbetar som journalister på nyhetsbyrån Reuters.
De här soldaternas uppträdande är så groteskt på något sätt. Och jag tror att den filmen bidrog till att förklara och visa vad krig i vår tid handlar om. Och hur det ser ut. Och det gjorde det på ett sätt som ingen krigskorrespondent egentligen har lyckats visa i vår tid. För den gjorde det på ett så totalt avsminkat och vardagligt sätt.
Klippet och läckorna får en enorm spridning. Men det finns fortfarande de som tvivlar på att WikiLeaks gör rätt som publicerar allt det hemligstämplade materialet.
Det som gör det problematiskt för många regeringar runt om i världen, och inte bara den amerikanska, är ju de här diplomatiska telegrammen som tvingar folk att be om ursäkt och som tvingar vissa regeringar att kalla hem diplomater och ambassadörer och så. Det riktades också kritik mot att WikiLeaks ska ha äventyrat till exempel uppgiftslämnare som FBI och CIA har runt världen som hjälper den amerikanska krigsmakten att förstå vad som är på väg att hända i ett land.
Under våren 2010 försöker journalister från hela världen förstå vidden av Bradleys läckor. Men det är fortfarande ingen som har en aning om vem det är som ligger bakom. Ja, nästan ingen. PBS Frontline.
The hacker Adrian Lamo was well known in the cyber underground.
Adrian Lamo är en 29-årig amerikansk hacker som Bradley nyligen lärt känna via nätet. Hans ansikte är runt, han har gröna, intensiva ögon och en piercing i ena örat. För PBS Frontline berättar han om sitt första möte med Bradley i chattrummet.
We talked a lot about his personal life, about his relationships, about his experiences in the military, about experiences back home. Looking at his Facebook page, I got the sense that Bradley was very depressed.
Bradley känner ett stort förtroende för Adrian. Han är lätt att chatta med och verkar ha en liknande syn på världen. Ganska snart börjar Bradley hinta om att det är han som är källan till WikiLeaks-läckorna.
He mentioned Julian Assange in the context. Julian was the individual at WikiLeaks who he had initially established contact with.
Vad Bradley inte vet är att Adrian Lamo samarbetar med FBI. Några år tidigare har han åtalats för dataintrång och nu vågar han inte undanhålla någon viktig information från dem. En dag i slutet av maj slutar Adrian Lamo plötsligt svara när Bradley skriver. Några minuter senare stormar ett specialförband in i Bradleys barack med dragna vapen och för bort honom. Bradley förs till ett militärfängelse i grannlandet Kuwait. Där spenderar han 120 dagar i isoleringscell.
Det är en väldigt, väldigt tuff behandling som han får utstå i den här isoleringscellen. Han sitter, tror jag, nästan hela dygnet, 23,5 timme i den här cellen och får inte komma ut. Och det är en väldigt liten cell med liksom en brits där han inte har någon kudde och inget täcke. Och får liksom inte heller ligga på den här britsen på dagarna, utan måste stå upp eller göra annat i den här cellen och sådär.
Bradley mår allt sämre i cellen. Han säger till vakterna att han vill begå självmord. De hånskrattar, men han fortsätter att prata om det, dag efter dag. Så pass ofta att de måste sätta honom under konstant uppsyn när han senare förflyttas till den amerikanska militärbasen Quantico i Virginia.
Ja, eftersom själva Wikileaks-läckorna är så himla komplexa och allt som händer när de publiceras får såna här stora globala konsekvenser, så är det ganska lätt att glömma bort Bradley i allt det här. Men han är ju fortfarande den här bräckliga lilla 22-åringen som lider av en ganska extrem psykisk ohälsa och då den här könsdysforin.
Två år av invecklade rättegångar mot Bradley Manning är på väg att nå sitt slut. Han står åtalad för spioneri och för att förrått den amerikanska staten. ABC rapporterar.
Also this morning, the US soldier blamed for what's been called one of the great betrayals in US history will soon learn his punishment. Army private Bradley Manning has been convicted of espionage after leaking hundreds of thousands of classified government documents.
Theoretically, Manning could be sentenced to more than 130 years in prison.
Ja, men ett tag är det till och med tal om att Bradley kan åtalas för landsförräderi, vilket i så fall skulle kunna innebära att han riskerar dödsstraff. Det gör man inte i det här fallet, men däremot pekar det mesta på att Bradley kommer spendera resten av sitt liv i fängelse.
På en parkeringsplats utanför domstolen trängs reportrar och filmteam från alla stora tv-kanaler, men även fans. Det mediala intresset kring Bradley är enormt. Han har fått massvis av anhängare över hela världen.
Det som han blir där också är ju en föregångare till liksom den här hackeraktivismen på ett sätt. Eller han är i alla fall en av dem som gör så att de här internethjältarna får sitt genombrott, som Julian Assange och Edward Snowden och så.
Trots allt stöd är det långt ifrån alla som anser att Bradley är någon att se upp till. Bland många konservativa ser släckorna som en direkt opatriotisk handling. Han är en förrädare.
Ja, men han blev ju snabbt folkets fiende, såklart. En landsförrädare. En person som jag tror att de som var otroligt kritiska menar gjorde det här för sin egen vinning kanske, för att bli känd, för att göra sig ett namn. Och med det liksom riskera amerikanska soldaters och andra människors liv runt om i hela världen. Och för politiker, inte bara konservativa politiker utan även många demokrater, inklusive liksom Hillary Clinton och Obama, är ju väldigt kritiska. För många så såg man det som ett otroligt svek.
Den före detta generalen Mark Kimmitt i Al Jazeera.
It's classified for a reason. It is classified to protect American soldiers on the ground. For the enemy to have that type of information to understand our tactics, techniques and procedures gives the enemy an advantage that could be used against our soldiers, leading to their death, to their dismemberment.
Det är den sista juli 2013 och den sista dagen för rättegången. Domaren, den rödhåriga Denise Lind, blickar ut över rummet. Hela salen håller andan i väntan på vad hon ska säga härnäst. CBS rapporterar om det som händer.
At Fort Meade, Maryland today, 25-year-old Bradley Manning was sentenced to 35 years in military prison for leaking hundreds of thousands of classified files to WikiLeaks.
Private Bradley Manning stood at attention and showed no emotion as the judge handed down a sentence his lawyer said will make him eligible for parole after serving 7 years in a military prison. That was far short of the maximum 90 years he could have received after being convicted of the largest leak of classified information in US history.
Inne i rättssalen ser Bradley ut att dra en lättnadens suck. trots att han precis förklarats skyldig på 19 av 21 åtalspunkter, dömts till 35 års fängelse, klarar han sig undan det allra värsta scenariot.
Den stora grejen är ju att han frias från den här mest allvarliga åtalspunkten, som är då att ha hjälpt fienden och som kan leda till dödsstraff. Här hade man inte åberopat det, men livstidsfängelse. Så det var ju mycket som stod på spel, det var väldigt mycket fokus kring om han skulle dömas för den eller inte.
När rättegången är slut finns det två läger i fallet Bradley Manning. De som tycker att domen är överdrivet hård och de som tycker den är alldeles för lindrig. Men snart kommer diskussionen börja handla om något helt annat. Bradleys försvarsadvokat David Coombs i NBC Today.
Let me put it this way. Would he take the same actions today?
I think he has a very strong moral compass, so my answer would be yes, he would.
David Coombs är här för att prata om det juridiska efterspelet till rättegången. Men framförallt för att representera Bradley. Nu när hans mest personliga hemlighet ska avslöjas i USA:s populäraste morgonshow.
Let's talk about Mr. Manning personally, and he has provided a statement that he wants us to read.
David Coombs har med sig ett färdigt skrivet tal från Bradley. NBC:s programledare Savannah Guthrie tar sats och börjar läsa innantill.
As I transition into this next phase of my life, I want everyone to know the real me. I am Chelsea Manning. I am a female. Given the way that I feel and have felt since childhood, I want to begin hormone therapy as soon as possible. I also request that starting today, you refer to me by my new name and use the feminine pronoun.
Bradley kommer ut som transsexuell. Miljoner tv-tittare häpnar. I bild syns nu också den första selfien på personen vi idag känner som Chelsea Elizabeth Manning. Hon har läppstift, blond peruk och en tydlig pondus i blicken.
Nu är hon Chelsea Manning, hon är kvinna. Och ja, men det där var ju en sån märklig twist till den här världsstoryn. Det gjorde ju förstås att liksom väldigt mycket av fokus kring hennes brott som hon då är dömd för förflyttades till att handla om den här frågan om hennes könsidentitet, och hon blir också ganska snabbt liksom en transhjälte och en frontfigur på många sätt för liksom transaktivism och sådär.
I media fortsätter Chelseas kritiker att gå hårt åt henne. Nyhetssändningarna gästas av tungt meriterade generaler med allvarliga ansiktsuttryck som alla säger samma sak. Att Chelsea är en man, en bluff och en fullblods narcissist. TV-kanalen Fox.
Well, from now on I would like to be referred to as your royal highness. Okay?
And how about your eminence?
That sounds that even do. Better. Yeah, I mean, what is this political correctness gone amok here?
Chelsea avtjänar sitt straff på anstalten Fort Leavenworth i nordöstra Kansas. För det fåtal som åker dit och besöker henne är det uppenbart att något inte står rätt till. Hon är alldeles gulblek i hyn och har dessutom gått ner så mycket i vikt att hon ser ut som en fågelskrämma i den bylsiga fängelsedräkten.
Hon mår ju fruktansvärt dåligt i fängelset, och det har ju till och med FN, tror jag, likställt delar av behandlingen av henne i fängelset med tortyr. Den process som hon har påbörjat, nämligen att ändra sitt kön och bli kvinna, förvägras ju henne i fängelset. Hon får inte äta de könshormoner hon ber om. Hon tvingas bära kalsonger istället för trosor. Och jag tror hon känner sig otroligt kränkt och förvägrad en del av henne som hon liksom äntligen på något sätt har vågat försöka ta i anspråk.
2015 får Chelsea klartecken för att påbörja sin hormonbehandling. Men i själva verket händer det ingenting. På utsidan kämpar hennes representanter för att processen ska påskyndas. De fruktar att Chelsea kommer försöka kastrera sig själv om hon inte får den hjälp hon behöver. En morgon i juli händer det någonting ännu värre. Chelsea knyter en snara av sina sängkläder och försöker hänga sig själv. Advokaten och transaktivisten Chase Strangio berättar för Democracy Now.
She's faced so many hardships and made, you know, a very sad decision on July 5th that her only option was to end her life.
Chelsea omhändertas och måste från och med nu ha på sig en självmordssäker one piece i gråa bomull. Varje gång Chelsea går på toaletten står vakterna där och tittar. Under veckorna som följer tvingar fängelsets läkare i henne mängder av antidepressiva. De nya tabletterna orsakar näsblod, en våldsam yrsel och panikångest. Advokaten och transaktivisten Chase Strangio igen.
Now she's essentially being punished by the government for trying to die after so many times being punished for trying to live.
Innan fängelseledningen håller vad de lovat har Chelsea både hunnit hungerstrejka och försökt ta sitt liv ännu en gång.
Allt vänder ju när Chelsea får den här hormonbehandlingen som hon har velat ha så pass länge. Och det här är verkligen ljuset i hennes tunnel.
Chelsea börjar må allt bättre. På rasterna följer hon det tuffa träningsprogrammet Insanity och dansar zumba för att hålla sig i form. Hon är fortfarande liten, men har magrutor hårda som sten. Chelsea har även börjat engagera sig politiskt. Hennes team på utsidan hjälper henne att blogga. Och var tredje vecka är hon till och med krönikör i tidningen The Guardian.
Ja, men så när hon sitter fängslad så väljer hon ju ändå att jobba vidare på liksom sin aktivist persona, men det är ju också för att hon strider ju också när hon sitter inlåst för sina rättigheter som transkvinna, att till exempel få ha långt hår, att få börja genomgå hormonbehandling och sådär. Så mycket av det hon skriver om handlar ju förstås om det, om att liksom få det hon menar är liksom hennes mänskliga rättigheter tillgodosedda under tiden i fängelset.
En dag får advokatbyrån som representerar Chelsea ett samtal. I dokumentären XY Chelsea syns försvarsadvokaten Nancy Hollander lyfta luren.
Hold on. I've got to take this call. I've got to take this call. Hello?
Det är en person från Vita husets kommunikationsavdelning som ringer.
Hello?
Nancy lyssnar noga och låter informationen sjunka in.
Oh my god.
Nancy springer in till sina kollegor i rummet bredvid för att berätta. Barack Obama har bara några dagar kvar som president innan Donald Trump tar över. Men det finns en sak kvar han vill göra, och det är att reducera Chelsea Mannings straff.
Let's be clear. Chelsea Manning has served a tough prison sentence.
Bara några minuter efter samtalet håller Barack Obama sin allra sista presskonferens i Vita huset.
It made sense to commute and not pardon her sentence. And you know, I feel very comfortable that justice has been served and that a message has still been sent.
Det är den 17 januari 2017. Och Chelsea har nu avtjänat totalt 7 av sina 35 år i fängelse. Med beslutet skjuter Barack Obama ut den 29-åriga Chelsea i en värld av ovisshet. Inget är sig längre likt. Det är en varm och mulen dag på stranden. Chelsea ler och försöker hitta rätt pås med armarna. Hon har på sig en knallröd baddräkt och runt halsen hänger ett tunt smycke i guld format som en hashtag. Chelsea är mitt uppe i en plåtning med stjärnfotografen Annie Leibovitz. Bilderna är till ett längre porträtt i modetidningen Vogue.
Men att bli fotograferad av en Leibovitz är ju som att bli adlad i liksom amerikansk populärkultur. Hon gör väldigt påkostade och storslagna konstverk närmast, där personen hon skildrar ofta kommer ut i väldigt smickrande ljus.
Chelsea fortsätter pröva sig fram som aktivist. Hon Hon ger sig ut på en föreläsningsturné och går längst fram i Pride-paraden i New York. Hon kandiderar till och med till senaten, men förlorar. Hon skapar uppståndelsen och hon fångas på bild med en företrädare för den amerikanska alt-right-rörelsen som hon säger sig vilja infiltrera.
När Chelsea släpps fri så spretar hennes aktivism åt alla möjliga håll. Bland annat är det den här situationen då hon säger sig vilja infiltrera alt-right-rörelsen. Folk har lite svårt att se motiven bakom det innan hon själv går ut och berättar. Och kritikerna menar ju att hon mest gör det här för att bli känd.
Men på sociala medier blir Chelsea en självklar talesperson för unga vänsteranhängare runt om i världen. Hon reser jorden runt, föreläser och ger intervjuer. Björn Åklén minns ett möte med Chelsea under den här perioden.
Den person som jag träffade var väldigt skör, tror jag måste säga. Alltså, hon ger ett ganska sådär starkt intryck när man först träffar henne. Hon har en typ av pondus i sin framtoning. Men ju mer vi pratade och även på scen när jag intervjuade henne på Way Out West i Göteborg så började hon gråta när vi pratade om den här tiden i fängelset.
Våren 2019 tar Chelseas liv ännu en vändning. Det har blivit dags för rättegången mot Wikileaks kontroversielle grundare Julian Assange. Men Chelsea vägrar ställa upp som vittne. I hennes ögon är Assange fortfarande en hjälte. CBS.
Former Army intelligence analyst Chelsea Manning was sent to jail Friday for refusing to answer questions in front of a grand jury.
On her way into court, Manning was adamant about why she wouldn't cooperate.
I don't believe in the grand jury process. I don't believe in the secrecy of this.
Efter nästan 2 år på fri fot döms Chelsea till fängelse igen. På en presskonferens berättar hon att hon står fast vid sitt beslut, men att hon är rädd för vad det kan komma att innebära. Bloomberg News filmar.
This is a jail and not a prison. Jails have fewer resources available. So if I'm in there for an extended period of time, it's going to impact my health.
I mars 2020 händer det alla, inklusive Chelsea själv, har oroat sig för. Efter drygt 10 månader i fängelset försöker hon för tredje gången avsluta sitt eget liv. TV-kanalen Newsy rapporterar.
Chelsea Manning's lawyers say she's recovering after attempting to take her own life in an Alexandria, Virginia jail. Manning's legal team confirmed the suicide attempt. In a statement Wednesday, they said she was taken to a hospital afterwards. No other details were immediately available.
Chelsea överlever och får snart åka hem. Både från sjukhuset och det nu avtjänade fängelsestraffet.
Mitt intryck är att hon har kanske alltid varit och kommer fortsätta vara en person som lever väldigt nära någon form av gräns.
Chelsea Manning har betraktats både som en obetänksam förrädare, men också som en hjälte som stått upp för sina egna och andras rättigheter. Hur framtiden ser ut, det är det ingen som vet. Däremot har hon ett tydligt svar på om hon ångrar sina val att läcka filerna till Wikileaks. Vi ska låta Chelsea själv få sista ordet i en intervju från South by Southwest 2018.
People ask me a lot of questions about like would you do something different? It's like I couldn't do anything differently. Like I was placed in the hot seat. I had to make decisions in a short period of time. I did them the best that I could given the information that I had, and I made that decision. I'm owning that decision. It's not about like second guessing it or regretting it. It's about owning it. That's all I can do.
Du har lyssnat på P3 ID med mig, Vendela Lundberg. Avsnittsförfattare var Hatef Mosavian, exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. För att inte missa nästa avsnitt, glöm inte att prenumerera på podden.
En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.